precis har fått haft, och jag ber att du ska vara med fortsatt och tala till oss i predikan som vi går in i nu. Jag ska läsa ifrån Markus kapitel 11, vers 1-10. Där står det så här: när de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget, skickade han iväg, alltså Jesus, två av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Och frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han ska strax skicka tillbaks den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig på den. Många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Varsågod och sitt. För er som inte känner mig så heter jag Ebba och jobbar här. Och som Emanuel sa så går vi in i påsken nu på riktigt. Vi har ju smyg gått in i påsken lite, kan man säga. Fastan, den kristna fastan har hållit på ett tag, men nu går vi in lite mer fokuserat. Och jag tänker att idag ska få bli en liten inledning. Jag kommer läsa några texter till under predikans gång. Vad handlar påsken om på riktigt? Vad kan liksom påsken och påskveckan lära oss? Vi pratade om Johan Glans, komikerns gamla klipp. Det är väl säkert 10 år gammalt nu. Men en svensk komiker som skojar om att när man skulle uppfinna påsken så var det så här: ah, nej, men vi ska ha Jesus, vi ska ha lite kaniner, vi ska ha kors, vi ska ha harar, och så ska vi äta samma sak som man äter på julen. Att det är liksom, påsken i Sverige är en salig blandning av väldigt många saker, eller hur? Och jag tycker att det är kul med traditioner. Jag kommer åka till Västerås till min familj på påskafton. Och där tävlar vi fortfarande, alltså på blodigt allvar, vem som kommer hitta ägget först. Min mamma, jag skäms nästan för att säga det här, min mamma gömmer äggen och hon ritar kartor till mig och mina syskon. Vi är 30, 27 och 23 år gamla. Och den som hittar ägget sist kommer få höra det ett helt år. Barnen, mina barn, de får också vara med. De har en egen liten jakt. Men det är liksom det stora påskracet. Jag vet inte, men det är kul. Det är kul med traditioner. Men påsken är också vår absolut viktigaste högtid som kristna. Och påsken, tänker jag, varför jag tycker det är så bra att vi inleder påsken nu, 2 veckor innan, är att vi får lite tid att få lyfta blicken. Att få läsa texterna, få bli påminda om vad är det Jesus har gjort. Vad var det egentligen som hände? Och vi kan få lite tid att reflektera vad det gör för oss idag. Så idag så ska vi titta på 3 händelser som hände under veckan innan korset. Det som brukar kallas för den heliga veckan. Eller på svenska påsklov. Vi ska prata om palmblad och mantlar. Vi ska prata om piskor och mördare. Och vi ska prata om vad vi som lärjungar kan göra. Är ni med? Yes! Det första vi ska titta på, det är palmblad och mantlar. Vi läste precis om hur Jesus inleder påsken med att rida in i Jerusalem på en åsnerygg. När kungar skulle krönas på Bibelns tid så var det vanligt att man red in i staden liksom över ett berg. Det skulle bli tydligt att nu kommer en kung. Det var någonting som skilde sig från resten av folket. Och Jesus, som tidigare har varit väldigt, ja, men nästan lite hemlig ibland. Ibland har han helat människor och sagt: säg inte till någon vem som gjorde det här. Jesus som drar sig undan från folksamlingar som börjar hylla honom. Nu låter han folket få hylla honom öppet. Han låter folket få erkänna att det här är Messias. Det här är kungen som vi har längtat efter. Och det är precis det folket gör. De sjunger om honom som Hosianna, Davids son. Många i den här folkmassan, de har sett Jesus göra under. Många kanske själva har blivit helade. De har en vän som har blivit helade. De har hört Jesus predika. De har kommit till tro på honom. Jag har pratat tidigare någon gång om att Jesus väljer att rida in på en åsna och inte en häst. Och det är en ganska så viktig detalj som säger ganska mycket om Jesus. Därför att om en kung skulle ut i strid, om en kung skulle liksom inta landet och sen ta folket ut i strid, då kom han på en häst. För en häst signalerar styrka och strid, medan en åsna signalerar arbete, vardag, sånt som man har tid med i fredstider. Jesus, han kommer på en åsna, och i Jesaja kapitel 9 så kan vi läsa om Messias att han är en fridsfurste. Så folket, de hedrar, de hyllar Jesus när han kommer. De viftar, här stod det blad tror jag i texten vi läste. De viftar med palmblad, eller hur? De lägger ner sina mantlar på marken för att hedra Jesus. Och de sjunger, de ropar Hosianna, Davids son. Och när de gör det så sjunger de faktiskt ifrån en psalm. De citerar psalm 118. Där står det i vers 25-26. Herre, rädda oss. Herre, ge oss framgång. Välsigna det han som kommer i ens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Hosianna är inte ett namn. Hosianna betyder rädda oss. En räddning som kommer ifrån Gud. När Jesus rider in i Jerusalem. Kanske inte alla i folksamlingen har förstått att han är Messias. Jag tror vissa börjar förstå. Men man börjar i alla fall förstå att räddningen från Gud som vi längtar efter, den har någonting med den här Jesus på åsnan att göra. Jag vill hedra honom genom att lägga ner min mantel. Jag vill hylla honom genom att vifta med palmblad. Påsken är en tid där vi kan få stanna upp, vi kan få bli tacksamma över det som Jesus gjorde på korset. Men påsken är också en tid där vi kan få ta upp våra palmblad och hylla honom i våra liv. Jesus har dött för oss på korset. Vi har blivit räddade. Vi kan få kalla oss för Guds barn. Men när vi lever som Guds barn så gör Jesus saker hela tiden, eller hur? Vi har bönesvar. När vi lyfter vår blick så kommer vi se att vi har bönesvar varje vecka som vi skulle kunna lyfta våra palmblad och ropa ut och ära honom för. Jag är så tacksam över att jag och min familj är här. Jag är så tacksam över att Gud har visat så mycket omsorg över oss det senaste året. Att Gud har lett oss. Jag är tacksam för personliga bönesvar som jag har fått när jag har knäppt mina händer och bett. Mitt liv är inte perfekt. Men Gud tar hand om mig och jag vill bli bättre i påsk på att öppet hylla Gud för den han är. Jag vill också bli bättre på att precis som folket ropar Hosianna, Herre, rädda oss när Jesus rider in i Jerusalem. Så vill jag bli bättre på också öppet kunna säga jag behöver Guds räddning. Jag behöver Guds ledning. Jag behöver Guds hjälp varje dag, varje vecka. Spelar ingen roll hur mycket jag har läst i Bibeln, hur mycket jag kan, hur liksom vältränad jag blir som kristen. Jag behöver honom. Och det vill jag bli bättre på att få ropa ut. Så vad kan vara våra palmblad? Jag tror inte att det säger så mycket till folk 2025. Om jag går ut här utanför och springer runt Circle K med ett palmblad. Någon kanske kommer ringa polisen. Det liksom signalerar ingenting. Men det finns palmblad i våra liv som vi kan få ta upp och lyfta och vifta med synligt. När vi sätter oss på pendeltåget och vi öppnar våran bibel synligt så människor kan se. Och vi viskar en bön till Gud att om det finns någon som du vill möta idag genom mig så använd mig och ge mig rätt ord. då lyfter vi vårt palmblad och viftar med det synligt. När vi som finns på sociala medier, jag vet att alla inte är på sociala medier och det är okej, men när vi som faktiskt använder sociala medier låter det synas där, vad som ligger överst på vårt hjärta, då lyfter vi vårt palmblad synligt. När vi som har barn hemma väljer att öppet framför barnen be till Gud om hjälp med saker i vardagen. Tacka Gud för välsignelser. För att de ska växa upp i ett hem där Gud inte bara är verksam på söndagar. Utan 7 dagar i veckan. Då lyfter vi vårt palmblad synligt. Vi kan få lägga ner våra mantlar inför Herren. Så att han inte behöver gå på den smutsiga marken. När vi... När vi väljer att oavsett vad som händer, oavsett vilket roligt kalas vi blir bjudna på, oavsett vilken viktig person som vill träffa oss, säga nej, på söndag 11:00, då är jag i kyrkan. Inte för att just den här kyrkan är så fantastisk, utan för att vi vill gå till Guds hus på Guds dag. Då lägger vi ner vår mantel inför Jesus. När vi väljer att önska Guds frid över människor som kanske talar ner oss, som inte vill vårt bästa, som inte gör vårt liv lättare, när vi ber om Guds frid in i de människornas liv, då lägger vi ner våra mantlar inför Gud. Jag växte upp i kyrkan, och när jag var tonåring så tror jag man kom, särskilt i frikyrkan, man kom ifrån en tid där vi hade skärmat av oss ganska mycket ifrån resten av världen. Och det kan vara både bra och dåligt, men det hade blivit lite av ett rykte i samhället att kristna är väldigt konstiga och orelevanta. Och när jag växte upp så pratade man mycket om att ja, men vi kan få visa att Jesus är inte konstig. Vi kan få visa att i kyrkan har vi kul, vi är normala, vi är kristna, vi är relevanta. Och jag tycker fortfarande att det är bra. Jag tycker inte vi behöver vara konstiga för konstighetens skull. Sen kommer vi vara konstiga ibland, och det får vara så. Men risken med det där, det är att vi hamnar i ett dike där vi ska vara så anpassade och så normala att det till slut blir så här: aha, du spelar innebandy på fritiden. Ja, jag går i kyrkan. Vad kul att vi båda har hittat en värdefull hobby. Där Jesus blir liksom någonting som ska ner i vår bakficka och som ska anpassas och bli så normalt så att det till slut inte verkar vara någonting som spelar någon roll. Men när jag rör mig bland unga i Sverige så ser jag att ett skifte verkligen är på väg att hända. Tron på Jesus, det är inte längre någonting som man stoppar i bakfickan. Utan tron på Jesus i Sverige 2025, det är någonting som man håller som ett synligt palmblad. Man ropar ut, man vågar vara konstig, man vågar vara obekväm. Och vi ska verkligen be för den unga generationen att de får fortsätta att gå före i det. För de kan inspirera oss alla. I början av veckan så viftar folket med palmblad för att ära Gud som kung. Man lägger ner sina mantlar för att hedra det Jesus gör. Men det kommer snabbt att förändras. Vi ska gå vidare på den andra händelsen som jag vill läsa om. Min punkt nummer 2 heter piskor och mördare. Jag är ganska nöjd med den rubriken faktiskt, men det är... ja, det är en dramatisk vecka. Det är bara så. Så det som har hänt efter att folket viftade med palmblad, det är att Jesus har haft sin sista måltid med lärjungarna. Jesus har gått till Getsemane för att be. Han har haft ångest, han har varit rädd. Men han har bestämt sig för att okej, det får kosta vad det kostar vill. Jag ska fullfölja Guds plan. Jag kommer att göra det som jag är här för att göra. Jesus har låtit sig tillfångatas. Han har förhörts först av det judiska rådet som vill sätta dit honom. För han har sagt att han är Guds son. Men de kan inte utfärda dödsstraff. Så han har överlämnats till de romerska myndigheterna. Och Pilatus som är ledare där, han kan inte hitta något straff. Eller något brott att straffa Jesus för. Så han vill släppa honom fri, men han märker att opinionen är stark här. Det finns många starka viljor. Folket ropar, de judiska ledarna ropar, vad ska jag göra för att liksom rädda min karriär och hålla fred här? Och han erbjuder folket en chans att få välja om Jesus ska frias eller om man ska följa en sed som de hade, att de kan få befria en annan fånge. Han lyfter fram Barabbas som är en brottsling och en mördare som sitter fängslad och väntar på sitt dödsstraff. Och här hoppar vi in i Markus. Vi kommer hålla oss i Markus hela dagen, så har man Markus uppe så är det jättebra. Markus kapitel 15, vers 6. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt den som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått brott under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade, vill ni att jag ska släppa judarnas kung, Jesus? Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sa på nytt, vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade, korsfäst honom. Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Pilatus frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, korsfäst honom. Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sen till att korsfästas. Jesus utlämnades för att korsfästas. Och ett kors, det har blivit en väldigt normal symbol för oss. Eller hur? Det är många som har kors i ett halsband eller kanske en tatuering. Och vi tänker på en fin gravsten med ett kors på. Kors har blivit något fint och något som vi är väldigt vana med. Men vi ska komma ihåg att ett kors var ett dödsstraff. Korset var liksom en elektrisk stol. Eller idag kanske en spruta med gift eller ett piller eller en pistol. Det var vad korset var för någonting. Och Jesus lät sig tillfångatas med vetskapen om att han kommer att dödas. Och han kommer dödas smärtsamt. Jesus behövde dö. Det här vet vi, men jag repeterar. Jesus behövde dö för att Gud behövde döma ondska och synd. Eller hur? Gud skapade oss med en tanke om att vi skulle få leva i hans närhet. Vi skulle få leva nära Gud. Vi skulle kunna ha en relation med honom. Men människan valde att lyssna på andra röster än Guds. Vi valde att gå vår egen väg. Vi släppte in synden. Ondskan fick rum. Gud måste döma ondskan och synden. Inte för att han själv är ond och sträng, utan för att Gud älskar oss för mycket för att låta oss gå och leva livet på ett sätt som inte är bra för oss. Gud måste döma för att det goda ska segra. Det står i Bibeln att allt det onda ska få sitt straff en dag. Av en domare heter det, som kan döma så mycket rättvisare än vad du och jag kan. De som har lidit här, de som har blivit utsatta för orättvisor, de som går med krökta ryggar, de ska få sträcka på sig. De ska få upprättelse. Gud måste döma ondskan och synden för att hans nya skapelse ska kunna upprättas. I Uppenbarelseboken 21 så står det om att det ska vara en plats utan död, utan smärta, utan sorg, gråt eller plåga. Och den platsen är bara möjlig om allt det som står i motsats till Gud försvinner. Så Gud måste döma synden. Och när vi tar emot Jesus som våran Herre så finns domen över synden i våra liv fortfarande kvar. Skillnaden blir att sekunden vi bekänner Jesus som Herre så får vi tro att han tog straffet för våran synd. Domen finns kvar, men den ligger inte längre på oss. När jag läser om de här dagarna om Jesus, allt det som hände, så blir jag så tacksam över att han var så ödmjuk. Han offrade sig för mig. Jesus lät sig tillfångatas utan våld. Han säger att Eller han visar när han ber att han är rädd, men han låter ändå Guds vilja ske. Han är osjälvisk, han offrar sig. Och så kommer den här berättelsen om Barabbas. Och ibland så undrar jag varför vissa saker är med i Bibeln. Har ni känt så någon gång? För jag tänker att så här, hela den här Barabbas-historien är bara som att strö salt i Jesus sår. Så Jesus, okej, du har bestämt dig. Du vill dö för våra synder. Du kommer få lida, men du väljer ödmjukt att göra det. Du är Guds lamm som låter dig föras till slakt. Men vet du vad? Bara för att du ska få lida ännu mer så ska du nu få stå och höra på hur hela folket vänder sig mot dig. Du ska få höra att de ropar frikänn Barabbas. Han som har mördat någon, han som är en brottsling på riktigt. Du kommer få stå där och höra att de hellre vill att han ska gå fri än att du ska gå fri. Och jag kan tänka så här, tänk för Jesus om han bara i den stunden kunde fått höra att så här, okej, folket vill ändå att jag ska bli frisläppt. Även om han fortfarande hade behövt ta straffet. Tänk att ändå få höra att så här, det finns fortfarande några som är på min sida. Eller hur? Hade inte det varit skönt för Jesus? Istället får han höra hur de vänder sig från honom mot Barabbas. Och jag stör mig väldigt mycket på Barabbas. Och jag har funderat på varför Barabbas stör så mycket. Och jag tror att det beror på några saker. Barabbas stör för att han visar så tydligt hur mycket Jesus behövde böja sig när han tog straffet för våra synder. Jesus tog inte bara straffet för hans lärjungar som älskade honom, som följde honom. Jesus tog straffet för en brottsling på death row som väntade på sitt dödsstraff. Jesus tog straffet för de som stod i folksamlingen också och ropade släpp Barabbas fri. För att alla de skulle få en chans att bekänna honom som herre och bli räddade. Men vet ni vad jag tror är den allra viktigaste anledningen till varför Barabbas finns med i Bibeln? Det är för att Barabbas är du och jag. Så lätt att vi tänker, men Barabbas, det är någon där borta. Okej, till och med de här onda personerna där borta som gör massa strunt saker. Till och med dem har Jesus dött för. Men du och jag hade ett dödsstraff som väntade på oss. Det står i Bibeln att vi alla har syndat. Vi alla har gått miste om det som Gud hade tänkt för oss. Och vi var Barabbas. Det fanns ett kors som väntade på oss. Och Jesus tog våran plats. Vi förtjänade det inte, men vi blev friköpta genom Jesus blod. Och vi kan så ofta liksom sminka till oss och tänka att jag är i alla fall lite bättre än han där borta. Men när Jesus hängde på korset sen, det här kommer vi säkert prata om på långfredagen, men då hängde det två brottslingar bredvid honom. Det fanns bara en av dem som Jesus kunde göra något för. Och det var brottslingen som erkände att jag förtjänar att vara här. Jag har betett mig illa, jag har gjort saker som är fel och jag behöver ta mitt straff. Honom kunde Jesus säga, vet du vad, du ska vara med mig i paradiset. Han som vände sig till Jesus. Jesus nåd täcker allt. Men vad ska Jesus nåd täcka om vi är perfekta? Då finns det ingen plats, eller hur? Barabbas går fri. Och Jesus piskas och utlämnas sen för att korsfästas. På en vecka så har allt förändrats. Och mitt i den spänningen finns lärjungarna. De hanterar det på lite olika sätt. Under veckan så har en av lärjungarna, Judas, vi vet vad han har gjort. Han har svikit Jesus. Han har fört fienderna till Jesus för en summa pengar. En annan lärjunge, Petrus, han har precis suttit vid Jesus och sagt, Jesus, vad som än händer så kommer jag aldrig att svika dig. Men om vi fortsätter att läsa så kommer vi se att snart så kommer Petrus inte våga stå för att han känner Jesus. Och på ett sätt så finns också vi i den spänningen. Vi lever i en värld där vi har fått glimta på Guds rike. Vi har fått förstå att Jesus finns, han är verklig för mig. Ja, det finns så mycket mer än det vi ser här. Men vi lever också i en värld där vi bombarderas av olika åsikter. Av olika världsbilder. Och vi lever i en värld där de som vill förfölja och döda den som bekänner Jesus är högst verkliga. Så vad gör vi Vi ska göra ett sista nedslag. Och då kommer vi hoppa tillbaka ett kapitel och läsa om en grej som hände lite tidigare i veckan. Vi hoppar till Markus kapitel 14 från vers 3. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allting över hans huvud. Några blev förargade och sa till varann, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer och ge till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen överallt i världen där evangeliet ska förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Från att man viftade med palmblad för att ära Gud, ära den Jesus är, så viftas det nu med piskor för att misshandla och döda Jesus. På en vecka så erkändes Jesus som kung. På samma vecka så såg man honom som värre än en mördare. Och mitt i allt det så skakas lärjungarna. Så mycket kan hända i våran värld där vi kan skakas. Och jag tror att det som den här kvinnan kan få lära oss det är att det finns en position som är den absolut bästa för oss som Guds lärjungar. Och det är på knä. Framför Jesus. Där vi får ge honom vårt allt. Där vi får ge honom det som kostar någonting. Där kan han skydda vårt hjärta. Där kan han skydda våra tankar. Om det här är samma tillfälle som i Johannes kapitel 12. Det står om en kvinna som smörjer Jesus i alla evangelierna. Det kan vara samma tillfälle. Det kan också vara några olika tillfällen. Men om det här är samma som i Johannes 12 så är det Maria, Lazarus syster, som smörjer Jesus. Och i så fall så är det både huvud och fötter som smörjs. Vid det tillfället så är det just Judas som citeras. Det står att lärjungarna blev arga. Och vid det tillfället så är det just Judas som säger, du borde ha lagt pengarna på något annat. Borde ha lagt det på de fattiga. Det finns mycket smartare saker att göra med en hel årslön som den här oljan var värd. Och om vi fortsätter läsa så vet vi vad som hände med Judas. Direkt efter det här tillfället så gick han över till fiendesidan och sa, jag kan leda er till Jesus som ni vill döda. Låt inte ditt hjärta bli hårt. Ge Jesus ditt hjärta. De här var samlade i samma rum. Men Maria var på knä och gav Jesus sitt allt. Även om det kanske var skämmigt. Även om andra hade åsikter. Och Judas, han sa det som han tyckte verkade bäst. Och hans hjärta blev hårt. Vi kan få ge honom vårt hjärta. Vi kan få ge honom vår tid. Vi kan få ge honom det som kostar någonting. Och vi kan få vara i hans närhet. När vi har varit i Jesus närhet. Och han får visa oss och påminna oss om att vi behöver hans nåd. Han får visa oss saker i våra liv som inte är bra. Så kommer vi inte kunna leva med att vara snåla mot honom. Då kommer vi vilja ge honom allt. När vi märker att vi börjar sucka över hur andra människor närmar sig Gud. Eller över hur andra människor lever ut sitt lärjungaskap. Så tror jag att det är dags för oss att falla på knä. Och säga, Gud, vad kan jag ge dig som kostar oss någonting? Be honom, lys på mig igen. Visa mig igen vad som finns i mitt hjärta som inte är bra. Och hjälp mig och liksom sätta det till rätta. Vi får ge honom vår stolthet. Vi får erkänna våra synder. Vi får gråta tårar av tacksamhet för det som han har gjort mot oss. Och det som han gör mot oss. Och jag tror att det är så vi skyddar våra hjärtan från att bli hårda som Judas hjärta blev. Det är så vi skyddar våra hjärtan från att bli rädda som Petrus blev. Det är så vi skyddar våra hjärtan från att ryckas med i tiden som hela den här folksamlingen gjorde som ropar släpp Barabbas fri. Kommer vi aldrig att göra misstag? Vi kommer göra massor av misstag. Jag gör misstag varje vecka och säkert varje dag. Men om vårt utgångsläge är att i allt så är min grundposition på knä inför Jesus, så kommer det vara så mycket lättare för mig att ge mina misstag till honom. Omvända oss igen och igen. I påsk så vill jag hellre vara en rövare som förstår att jag behöver Jesus än en perfekt kristen som har koll på allt där Jesus inte har någonting att hjälpa mig med. Så låt oss i påsk inte bara läsa om vad Jesus har gjort för oss, utan låt oss få höja våra palmblad, ära honom. Låt oss få ödmjuka oss igen eller för första gången. Och låt oss få ge honom det som kostar oss mest, vårat hjärta. Jesus, jag tackar dig för allt det du är. Jag tackar dig för din nåd, Herre. Jag tackar dig för din godhet. Jag tackar dig för att även när du var rädd, även när det står att du kände ångest, även när du kände rädsla inför det som skulle komma, så valde du i din godhet och i din kärlek till oss att fullfölja korset så att vi skulle kunna komma till dig som Guds barn. Jag tackar dig för det. Jag ber att de av oss som har blivit rädda ska få lämna det till dig idag. De av oss som känner att mitt hjärta har börjat bli hårt, jag har lätt att peka på andra och se ner på andra, att vi ska få lämna den hårdheten till dig idag. Jag ber att de av oss som har lätt att svänga med i vad alla andra tycker och inte riktigt våga stå för att vi vill följa dig, att vi ska få lämna det hos dig idag. Och att vi ska få gå in i den här påsksäsongen med dig som nummer ett i våra liv, Herre. Jag tackar dig för att du är god. När vi kommer till dig så är du trofast och tar emot oss. Och jag ber för den som finns här idag som inte känner dig men som längtar efter dig. Jag ber att den personen ska få be med i syndabekännelsen som vi har alldeles om en stund. Få lämna sitt liv till dig. Och jag tackar dig för att du är trofast och du tar emot. Du förlåter våra synder. Tack Jesus för att blodet gäller oss. Frälsningen gäller oss. Amen. Nu så ska vi få ställa oss upp. Vi ska få lovsjunga tillsammans. Om någonting av det som vi har pratat om har berört dig, så berätta om det för Gud i den här lovsångstunden. Vi brukar